Och vi rullar in i det. Vi rullar in i vår livesändning. Nu är vi inne i tredje rummet. Så ladies and gentlemen, välkomna till tredje rummet. Det är det här rummet där de stora samtalen sker, de viktigaste samtalen sker. De samtalen som inte får tas där ute, för att du vet, annars kommer våra bidrag dras in eller vi blir anmälda eller attackerade. Du vet, allting som händer där ute, här kan det hända.
Ja, det är tuffa tider, Jose.
Det är tuffa tider. Och er host idag som ska tackla med de här tuffa tiderna, det är Jose Miguel Altamirano Ponce.
Daniel Terres. Mamacitas.
Exakt så. Låt våra röster lugna era sinnen. Lyssna på vad vi säger, ta in informationen. Bli kulturellt upplysta och socialt. Med oss idag har vi också våran briljanta ljudtekniker Elianos. En applåd för honom.
Verkligen.
Hejsan.
Men Eliano, hur gammal är du?
Jag är 12 år.
Wow.
12 år gammal.
Ja, vilka skills.
Skills. Han har satt ihop hela den här studion åt oss. Killer ljud, killer setup. Allting är perfekt. Det känns som att tack vare honom kommer vi säkert hamna på Guldbaggen snart.
Nej, men han är duktig. Väldigt skill när det kommer till ljud. Men han är väldigt generös också.
Generös. Framförallt.
Han delar med sig det han kan. Och Elianos, hur har du lärt dig? Och varför du är så generös?
Alltså, mycket kommer ju från mina föräldrar, för de är jättesnälla och så. Det är typ det. Sen så är det ju att när folk är jättesnälla mot mig, då är jag jättesnäll mot dem. Om folk är jättedumma, då skiter jag i dem.
Låter ganska rimligt.
Ja, livsfilosofi.
Och det är ju, vart annars än orten? Det här hände i orten. Vi bara dök upp här en dag och Helianos var här och sa: hej, ska ni spela in en podd? Kan jag hjälpa er med ljudet? Vi bara, hell yeah.
Ja, vi säger kärlek.
Ja.
Och vi ger kärlek tillbaka.
Härligt.
Så respekt till dig, Elianos.
Respekt till Elianos.
Och till dina föräldrar också.
Tack.
Och den här podden hade inte varit möjligt om inte vi hade våra underbara sponsorer också. Vi har grymma sponsorer som hjälper oss att få det här möjligt genom att vi kan marknadsföra oss, vi kan sprida kärlek, sprida kläder, sprida träning, sprida glädje. Alltså av alla slag. Så shout out, en big shout out till ortenstore.se från Team Harakat med Sam Alfaro och Daniel Antunes. De har riktigt feta kläder i sin portfolio. Om ni inte har varit där innan, så får ni chansen idag. Jag kommer ringa var och en av er som har lyssnat på den här podcasten och kolla om ni har kollat den. Det är ortenstore.se. Okej?
Okay? Ja, nice, autentisk. Autentiska kläder för autentiska människor.
Ja, ja, ja. De har ju Vatos Locos, Kindness is so gangster. De har, säg Walla. De har
Orten,
Hisingen Island. De har lite allt möjligt.
Det är nice t-shirt. Och det är folk från Orten också. Det är inte någon hipster som sitter i Majorna eller andra långgata och designar dessa kläder. Så på det sättet äkta, känner äkta.
Yep. Exakt. Så vill ni ha Orten kläder från Orten, av Orten till Orten, det är ortenstore.se ni vill gå in på.
Bästa sidan.
Bam.
Yes. Bam. Och sen har vi då
Athletics. Det kommer. Athletics. Det kommer bli stort.
Det kommer bli stort. Varför säger du att det kommer bli stort?
För att jag känner Ernesto. Det finns ingen annan person som är en ständig progression som honom. Mm. Det spelar ingen roll vad han gör. Det blir guld ändå oavsett. Det är en väldigt unik person.
Träningsformen är ny. Athletics är ett ny träningsform. Ernesto Escobar har utvecklat den. Han är ju en tvåfaldig. Hur många?
Ja, trefaldig skandinavisk mästare tillsammans med Octagon Crew.
Med Octagon Crew. Och han har ju utvecklat den här formen av träning för de som vill lägga mer tyngd på rörelser framför monotona rörelser, att kunna utveckla funktionell träning i kroppen. Passar för de som kanske kampsportar lite annat. Så check him out, hans Instagram. Där heter han Escobar, tror jag, va?
Vi undersöker och återkommer med det då.
Eller hur? För jag har glömt av. Ernesto.escobar8 för Octagon Crew.
Yes.
Kolla upp hans Instagram, kolla hans content, titta på hur han tränar. Ni kommer inte ångra, ni vill ha han som coach, det kan jag lova er.
Dessutom han är en pedagog utan dess like. Det är hundratals, kanske tusentals barn och ungdomar, kanske nu till och med vuxna, som har lärt sig att dansa breaking tillsammans med Ernesto.
Har inte han skapat nyligen en breakdance-grupp till och med? Candy Pocket Crew eller någonting?
Ja, ja, hans son är en del av den crew då. Det är barn som...
Det där är så gangster.
Som dansar. Yes, yes, yes.
Oh my god. Jag önskar Ernesto var min farsa.
Revolutionary but gangster.
Ja.
RBG, Ernesto.
Han har ju haft på podcast här, så ni måste ju lyssna på ett avsnitt med honom. Han är hiphop all the way. Och all kärlek ni ser från honom, all generositet, allting är kopplat till hur hiphop är som koncept och element. Så check him out.
Yes, och vad händer nu då, José? Hur går din vecka? Vad händer?
Den här veckan har varit jobbig.
Samma.
Ja, har varit på spa.
Bam.
Ni vet, det är så jäkla jobbigt att gå på spa. Nej, du bara firade 10-årsdag med min partner.
Det var 10 år. Det
10 år. Hur många står ut med sin partner 10 år nu för tiden? Det är en ganska djupgående kris vi har som ett samhälle. Vi kan inte leva ihop längre. Det är old school det där. Jag har fastnat i det här nästan lite religiöst i det, att jag, mitt enda mål i livet är att tjäna familjen. Jag vet inte, jag har hamnat i den där.
Du mår bra av det.
Jag mår bra av det.
Det är en bra sak att må bra över.
Verkligen. Så vi snackade här om dagen och jag frågade liksom, vad måste jag göra för att du ska stå ut med mig 10 år till? Den kravlistan, jag borde ha frågat.
Hur gammal är du om 10 år, José?
40.
40, det är nice marknad också ifall hon inte står ut.
Ja.
Ändå, ja.
Så shout out till ladies om 10 år.
Ja, men du menar du har så 5 år uppåt, 45-åringar. Det finns. Och sen du har 5 år yngre, 35-åringar. Så det är ingen kris. Det är bara, även det bästa kan det vara bra.
Okej, det här var ett jätteroligt skämt bara. Jag älskar min fru. Snälla, skicka inga hat mig.
Hey, stå ut med honom. Stå ut med honom.
Shit.
Det är kärlek.
Men vad har hänt med dig då?
Nej, det var väl bra. En skitvecka egentligen. Ganska tuff.
Tufft.
Det var svårt. Jag arrangerade ett samtal om institutionskritik på mitt jobb och de fick institutionskritik.
Ah, de fick vad de bad om.
Yes.
Men det är
yes,
lite så ungefär. Ibland så säger man, kan du hämta mig? Då säger man, ja, jag kan absolut hämta dig. Men man menar inte det. Man menar inte det. Man vill att de ska säga nej, det är lugnt.
Yes, det är en hint till mig, Elianos.
Förstår du? Men det är det som har hänt Daniel. Att någon säger kan vi skapa institutionskritik event? Någon säger självklart kan vi det, men det de vill är att man ska backa. Det är en generositet grej. Man visar att man är villig, men det ska inte egentligen hända. När det väl händer, det är skit. Man står där i flygplatsen och hämtar sin vän och tänker, varför fan gjorde jag det här?
Ja, men lite så här, när makt ska vara maktkritisk. Det finns en artikel på coolwatch.se. Det är en plattform för kritiskt tänkande och analys av konst och kultur. Med ganska rätt så mycket så miljonprogram eller ortens perspektiv. De kallar sig för en plattform med en dekolonial och feministisk perspektiv. Intressant då. Läs den artikeln om Macarena Dusant. Men det är så här, när man utmanar makten, det straffas oftast.
Det möter motstånd. Och de där motstånd, väggarna är inte synliga förrän man rör dem. Det är det som är det sjuka.
Men det är också det här med Sveriges självbild, du vet, som en moralisk auktoritet och där alla är feministiska hjältar och antirasister.
Men vi pratade om det igår, att vi säger ju att vi är världens antirasister, ändå tystas varenda debatt om rasism i Sverige. För den får vi inte prata om. Vi får prata om jämställdhet. Och vi får prata om att gå framåt i de frågorna. Om hur vi ska bli jämställda som män gentemot kvinnor och allt det där. Men så fort vi rör frågan om rasism, då blir alla känsliga. Till och med kvinnor bara, du kallar mig rasist.
Ja.
Alltså, vad händer med självrannsakan? Alltså, allt det där försvinner ut genom fönstret.
Men jag tror det här gör med att man utmanar status quo. Och det inkluderar även kvinnor. Och det har funnits en väldigt konservativ form av feminism i Sverige. Och det finns många, men en av dem, de som är den parlamentariska feminismen, är rätt så konservativ. Och jag ser också rasismen som en organiserande system, och även feminismen är organiserade på det sättet i relation till dessa hierarkier som finns inom rasismen.
För att som sagt, jag har ju enorm respekt för den feministiska rörelsen. Den har ju förändrat väldigt mycket i vårt sätt att tänka och berika vårt samhälle. Men när vi pratar om rasism, det är som att vi fortfarande havererar i samtalen. Vi kan inte ta upp det på ett vettigt sätt. Vi kan inte snacka om strukturell diskriminering. Alla har samma chanser. Myten om att liksom, så länge du kämpar bara så kommer du klara det som exakt alla andra. Det är ju inte riktigt så.
Nej, det finns en systematisk förnekande. Ja. Trots att det finns så otroligt mycket kunskap. Om du går in på regeringskansliet, det finns studier om Stockholm, länsstyrelsen, senaste rapport om afrosvenskarnas situation i Sverige som får visa en väldigt tydlig diskriminering i arbetsmarknaden. Hade man gjort studien på kanske personer som tillhör den latinamerikanska diasporan eller personer med rötter i Mellanöstern, hade man hittat liknande mönster.
Men sen har vi ju Leandro Slandek Molinaris rapport om rasprofilering i Sverige, där poliserna går in i typ Frölunda, Gårdsten, Rinkeby och tar folk med svart hår och svart hud och visiterar dem otroligt mycket trots att de aldrig begått ett brott, bara för att de säger att det finns en sannolikhet att de här begår brott för att de är invandrare.
Sen har vi ju också Jämlik Göteborg, senaste rapporten. Jag tror den görs en gång varje 4 år. Som visar hur stora skillnader finns mellan Abo i miljonprogrammet. Och vi får säga att Göteborg är en av Europas mest segregerade städer. Så Abo i miljonprogrammet är synonym med någon form av utländsk bakgrund. Och det finns så enorma strukturella skillnader. Skillnader i skolan, i tillgång till bostäder, i hälsa, hur länge man lever och så vidare. Och det går inte att förklara endast med materiella skillnader, inte längre. Så det, och också den här kollektiva erfarenheten att inte det finns ju den här enorma hinder när man ska ge sig in i bostadsmarknaden. Visst, det finns en kommunal bostadsmarknad som är väldigt rättvis för att det är baserat på kösystem. Det finns ett poängsystem, en dag, en poäng. Men personer som har utländsk bakgrund har endast tillgång till den marknaden. Vi är helt, vi har inte tillgång till den privata marknaden.
Där finns det ingen bostadskö. Där väljer de tycker om.
Exakt, och det har påvisats flera gånger. Det pågår en enorm strukturell diskriminering där. Så nu måste vi konkurrera med alla andra, även svenska, i den kommunala bostadsmarknaden. Så klart vi på något sätt vi står alltid sist i kön.
Och sen har vi ju FN-rapporten bara för att dra det ännu större. År efter år så ger de kritik till Sverige att man tillåter rasism, man sporrar rasism, media går med på rasismen. Sveriges Radio älskar att skydda rasister. Alltså det är liksom det de ägnar sig åt mest, det är att förklara personen bakom ett brott när de är vita. Eller kanske gå och ge sig på motara, men du vet, han som bara hängdes ut i media som en terrorist. Och det, liksom, det var ingenting med honom. Han bara hade en selfie. Han hade en Facebook-grupp som Facebook-profil som var helt öppen.
De var väldigt snabba med dessa spekulationer och anklagelser.
De höjde terrorberedskapen i hela Sverige och i Säpo bara för att han existerade. De tog honom, de omhändertog honom, de frihetsberövade honom. Sen visade sig att han var en vanlig ungdom. Han har aldrig gjort någonting i sitt liv. Han har flytt till Sverige typ. Ja. Och han har flytt till krig.
Yes.
De sa inte ens förlåt. De bara släppte honom och hans liv var nästan förstört.
Sen har vi domen mot nazisterna som gjorde det här terroristattack på asylboendet både i Mölndal.
Det var i Västra Frölunda.
Vid Net var det väl?
Yes. De dömdes med aldrig för terrorbrott. Och en av dem
friades också några i hovrätten.
Så det var en argumentationerna var just att den här utgör inget hot mot befolkningen eftersom,
eller folkgrupp. Invandrare är ingen folkgrupp.
Exakt. Så,
vad betyder det? Vad betyder det i Sverige att invandrare inte är en folkgrupp? De är ingenting. Du får skada dem och det är okej.
Så det finns också här rättsstaten. Det finns inte för oss. Och trots det, varje gång en person som utsätts för den typ av rasism som försöker synliggöra det, dessa personer kommer straffas. Vi har som exempel Maimona Fatima. Med tanken på, vi brukar oftast skämta om Ann-Sofie Hermanssons utbrott och
shoutout till Ann-Sofie Hermansson
och attacken mot de här kvinnorna. Och det är intressant för att på något sätt det har att göra också med den svenska paternalismen som är väldigt stark. Vi får prata om rasismen så länge det är just svenskar som har företräde i frågan. De ser vi som antirasistiska hjältar. Men så fort en person som är utsatt och som har en stark röst lyfter frågan utan beskydd av sina mästare, så kommer dessa personer straffas. Och det har hänt tusentals gånger. Det är väldigt svårt för en person som rasifieras på grund av sitt språk, kultur, religion, hudfärg, som uttalas just offentligt om rasismen. Det, vi vet att konsekvenserna är oftast att bli attackerad.
Ja, men det händer mig varje dag. Alltså, jag har ju gått in i debatter. Ja, men jag har gått in i debatter om rasism i Facebook och alltså det sker ju från alla håll. Alltså, det handlar inte bara om höger och vänster. Alltså, jag har gått in i debatter med vänsterpartister i Göteborg som också försvarar att rasism är en åsikt och det är en rättighet och det ska finnas. Och när man säger emot och liksom tillrättavisar att rasism för det första är inte en åsikt, en historisk förtryck, den har pågått länge, den pågår än idag, då får man bli attackerad. Och man blir attackerad av de goda lika mycket som de onda. De onda är ju SD-arna och alla de här medvetna rassarna som gillar rashierarki. De älskar idén om att vita ska vara mer värda än andra. Men sen har vi de här vänstermänniskorna som tror att allting handlar om klass och havererar när man pratar om ras.
Mm.
För att ras har alltid funnits i över ett halvt millennium. Är ett utvecklat system som allting vi känner till fungerar på de premisserna. Det betyder, har du svart hår så kommer du inte få de här boendena. Du kommer inte få de här jobben. Om du jobbar som på en flygplats, du måste byta namn. Ingen gillar en Ahmed som flyger i flygplanet. Det är efter 9-11 till exempel. Mm. Och de kan inte ta in det här. Eller de vill inte ta in det här för att det kanske hotar deras privilegier. Jag vet inte vad det beror på. Så jag förstår vad du menar, att man blir attackerad när man pratar om det.
Mm, och kanske har det också med den här kognitiva dissonans, du vet.
På vilket sätt?
Att bli konfronterad med en verklighet där du inte längre är en hjälte.
Nej, just det. Alla vill ju vara en hjälte. Man vill så gärna vara en hjälte.
Yes. Ja, men vi pratade om det här med den svenska antirasismen. Den är färgblind och den tål inte
att bli ifrågasatt ens.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Och det är jättesvårt. Det är oftast om man vill liksom lyfta fram frågan i ett rum, så nej, men låt oss prata klass. Nej, låt oss prata genus istället. Så det finns ett systematiskt hinder till att ens adressera frågan.
Mm.
Även om du ser många av de styr- och städdokument som finns på många offentliga verksamheter, så pratar man om jämställdhet som ett strukturellt problem, och man pratar om jämlikhet och rasism och diskriminering som en interpersonellt problem som handlar om attityder. Och det tas ingen hänsyn att det finns ett strukturell rasism, för att och det ser man väldigt tydligt. Det finns instrument som kan kartlägga löner utifrån ett genus, en binär ansats, dessa män och kvinnor, men det finns inga instrument och det finns inga så system för att kartlägga och se om det finns skillnader, löneskillnader som kanske är baserade på etnisk bakgrund exempelvis. Nej. Eller utländsk bakgrund utan europeisk och svensk.
Men Integrationsverket till exempel, de hade ju en metod, för alla som inte vet där ute som lyssnar, Integrationsverket is a real thing, den fanns fram till 2006 när alliansen vann och la ner det direkt. Det var en av deras första reformer. De hade utvecklat ett metod för att mäta diskriminering baserat på etnicitet och religiös tro och allt annat, som kunde ge konkreta bevis på diskriminering på arbetsmarknaden. Och det försvann med dem.
Man kan undra varför.
Vad hade det kunnat leda till ifall de hade kvar det?
Yes. Men jag tänker just rasismen är en teknologi som används för att delvis har göra med hierarkier, men delvis såklart den är kopplad till fördelningen av resurser. Så länge den strukturella rasismen finns, så länge vardagsrasismen också
får finnas
ja. Exakt.
Vi kan ju snacka sen om hakkorset.
Så kommer vi att både distrahera det och prata om dessa frågor på något sätt, och det kommer att hindra oss som individer att ta oss an de här viktiga politiska frågor som bostad, som lika löner, som arbetsvillkor, pensioner och så vidare. Så det känner en väldigt viktig syfte för oligarkin, för makten.
Men rasismen är en viktig funktion för kapitalism. Jag tänker så här, om ni som lyssnar minns, så hade vi ett samtal med Nina Pirou som var ordförande för Terra 5. Hon hade ju en idé om att de här rassarna som växer fram som svampar nu, och de som radikaliseras, vi snackar om Joakim Lamotte, Katarina Janouch och andra, du vet, de här författare som är ganska kända, som startade Hanif Bali, det där skäggbarnet, typ, de startar väldigt solidariska, de startar väldigt ideologiskt lagda åt humanismen, och sedan bara går de över och blir världens rassar, och att det har att göra med att de får betalt.
Ja, de radikaliserades, de köptes.
De köptes upp. Wow. Och det som, ja, och det som är idén här, det är att de tjänar ett viktigt syfte för kapitalister och högern. Det är att de får betalt i form av inte bara pengar men också löften om bättre villkor, bättre anställningar, du vet, bättre sponsorship och sånt. Så länge de distraherar folk från de riktiga frågorna. Till exempel, företagarna fifflar med asmycket skattepengar. Mm. Men vi pratar inte om det för att vi är så fast vid att det finns människor med svart hår och jag är rädd för dem och det är de som förstör landet. Och då får de bra mycket pengar för att fortsätta prata om det så att folk lyssnar på det. Så att vi bråkar med varandra över det medan de fortsätter fiffla med skattepengar.
Jo, de är så många fotsoldater. Vi har Anne Heverlein som radikaliserade senaste åren. Vi har Alice Teodorescu. Vi har den här Jenny Sunesson och GP i sig. Är en
GP.
Oh my god.
Shout out till GP och Sveriges Radio, ni båda är rassar.
Och GP.
Ja, verkligen. Alltså det är en sån riktigt, riktigt skittidning som gillar att sprida rasistiska narrativ. Och det gör de för att det ligger mycket pengar i det. Alltså det, förstår ni logiken här? Det finns pengar att hämta och de som håller i pengarna delar gärna ut sina pengar till de som hjälper dem på vägen att bli rikare. Och det handlar ibland om att bara få folk att tänka på något annat än deras brott. Mm.
Och det finns, ja, och den främsta strategin är sparka neråt ständigt, hela tiden. Oh my god, det finns tiggare som har mobiltelefoner.
Men det finns företag som har fifflat med över liksom 300 miljarder det här året, vad fan. Varför bryr du dig om att någon har gett en tiggare en telefon?
Eller att tiggaren köpte sin egen telefon.
Och?
Yes, men de har inte rätt att kommunicera med sin familj, du vet. Uff. Just. Och så fort de hjälps åt så är det organiserad brottslighet också. Mm. Och man frodar så många myter. Men det finns den här ständiga liksom, logiken om att sparka neråt. Ja. Och visst är det viktigt att prata om klass nu om vi går tillbaka till vänster. Men kära vänster, visst låt oss prata om klass. Men det är otroligt svårt att prata om klass utan att prata om ras och rasism i sig.
Ja, och där har ni nog tappat bollen. Alltså, både Vänsterpartiet Göteborg och massa andra vänsterrörelser där som kan få för sig ibland att säga att rasism är en åsikt, det är en rättighet, yttrandefrihet. Oh.
Ja, du vet, och sen 1492, du vet, när europeerna kom till Amerika och den här hemska kolonialismen, den här västerländska, eurocentriska, politiska, ekonomiska och sociala system som är den som har dödat mest människor som civilisation i historien.
De har utplånat hela folkgruppen.
Sedan dess, hur kan vi prata om klass utan att prata om ras?
Ja, det är det. Det är det som är den stora frågan. Och det är därför jag undrar ifall ett parti för icke-vita skulle vara en verklighet. Jag säger inte att det hade varit optimalt, men jag frågar om det hade varit en nödvändighet för att påverka the course of history och hur vänsterrörelser agerar och tänker.
Mm. Det kan vara, det är många som diskuterar frågan. Det finns en, jag tror vi behöver en koalition i alla fall innan ens vi kan diskutera.
En politisk koalition, ingen social.
Yes, just nu är vi inte ena. Det finns motstånd i form av sociala rörelser, men vi, det är svårt att se dem och, som en politisk kraft idag. För är vi inte enad i frågan. Men det känns som alla sociala rörelser börjar bli tillräckligt mogna nu. Och det har funnits tidigare. Michael Ekbrandt.
Shout out till Michael Ekbrandt. Alltså det är en briljant forskare som jag respekterar högt. Han hjälpte oss sätta ihop den här koalitionsinlägget, debattinlägget på Aftonbladet om att rasismen måste erkännas.
Yes, så hade jag att göra med att Alice Bakunke då, kultur- och demokratiminister, började en satsning som hade att göra med handlingsplan mot rasismen. Och vi startade tillsammans med honom och andra en koalition som var för att kräva en större medskapande process, en verkligen större dialog med det civila samhället. Vilket hade gjorts också under arbetet med handlingsplanen, men inte i tillräckligt stort grad som vi hade önskat.
Nej, vad hände med handlingsplanen ens? Den rann ut i sanden slut. Den finns.
Yes, yes. Och
den är inte sägande.
Nej, det hände. Det finns så här tydliga mönster att rasismen alltid förminskas och externaliseras, reduceras, förminskas till att bli en fråga om attityd, kunskap.
Vi får lära folk att acceptera invandrarna.
Mm. Och det som är märkligt, det finns en feministiska kampen som har kommit väldigt långt i Sverige och som behövs. Och där har man fattat komplexiteten som finns i alla form av förändringsarbetet. Mm. Att man måste jobba på olika fronter. Att det handlar, visst, det handlar om kunskap, men det handlar också om politiska reformer. Och det handlar om att förändra en kultur, och för det måste du gå in i skolsystemet. Du måste skapa instrument för att möta löneskillnader. Du måste investera pengar i dessa för att jämna ut dessa skillnader. Och men när det gäller rasismen, så det finns inte den förmågan till att tänka på ett strukturellt sätt, att det krävs politiska reformer. Och man tänker inte heller på de materiella aspekter som en konsekvens av den här typen av diskriminering då.
Mm, verkligen.
Så det,
vi får se vart det leder. Men jag vill också säga shout out till Victoria Kawesa. Hon hjälpte mig jättemycket under den här perioden när vi skrev de här debattinläggen i Aftonbladet. Hon gav mig värdefulla tips och insikt där man kunde också liksom formalisera en koalition också mellan antirasism och feminism, vilket är väldigt väsentligt. Det finns många teoretiker som säger att feminism kan inte existera utan antirasism, och jag håller med. Och Victoria Kawesa tror jag är en sån person som förkroppsligar den idén verkligen. Så shout out till Victoria Kawesa, en big fan.
Yes, och det finns nu någon ganska intressant försök till att organisera den antirasistiska motståndet. Det heter Välkommen till motståndet. Och det är ett initiativ som är baserat i Malmö och som försöker på något sätt formulera några principer som kan förena alla de här olika organisationer i en och samma kamp.
Vilka principer är det?
I don't know, men de jobbar just med det. Men jag tror det finns väldigt mycket kring det koloniala kampen just.
Borde inte vi ha dem här då på samtal och fråga ut
dem? Du är intresserad. Alltså, jag var på ett möte tillsammans med Adrian Grock Loppo. Han jobbade förresten på integrations...
Jag vet, jag träffat honom, han är tvärcool.
En av de medgrundare till Adrian. Yes, han är en av de medgrundare till Antirasistisk akademin, som gjorde en fantastisk mastodontarbetet med att intervjua olika forskare och aktivister i viktiga frågor som utmanar makten och status quo. Och den enorma kunskapen finns nu på YouTube. Vi kommer att länka på Facebook-sidan.
Det kommer vi verkligen göra. Det är en viktig del av upplysningen.
Och det är intressant, för att jag ser verkligen hur han brinner, precis som andra forskare, men de är inte många, som verkligen brinner och rent praktiskt skapar broar mellan akademin, aktivister, det civila samhället och vanliga människor generellt.
Och detta är en väldigt viktig lesson för sådana som Adrian och sådana som Michael Ekbrandt. Det är att de gör ett motstånd mot ett vanligt förekommande fenomen i universiteten. För er som lyssnar som kanske inte har varit i universiteten, låt mig upplysa er. Universiteten är en av de roligaste sakerna ni kan göra, ta en utbildning på ett universitet, studera någonting, det är det roligaste ni kommer göra. Men kunskapen ni får där kommer väldigt sällan lämna väggarna inom institutionerna och komma ut till era bröder och systrar i orten. Det finns en väldigt stark elitistisk kultur i universiteten där man föreläser främst för varandra. Så när ni får chansen att prata med Leandro Slanik Molinari, när ni pratar med Rami Al-Khamisi, eller när ni snackar med Adrian eller Michael, ta de chanserna bror, för de chanserna kommer inte ofta. Det där är människor som går ut just nu och tar information från institutionerna och ger dem till folket exakt som det borde vara. Förstår du? Det där är folklig allmänbildning från universiteten som vi måste ta vara på.
Respekt.
Statement number one. Bam!
Bam. MLOS flyttar nu fokus till andra frågor.
Som
spa.
Du ska på spa imorgon, ha?
Oh yes. Hell yes.
Hur kommer det vara?
Fucked up.
Det är så jobbigt ibland att bli uppassad på. Alltså jag är lite obekväm ibland med att folk ska massera mig, eller om det är en badtunna som ska massera mig.
Oh, med strålar. Har du testat thai massage?
Nej, aldrig.
I did.
Hur är det?
Uff, det var tufft. Alltså det är hårt som fan, alltså det gjorde ont.
Okej, okay, folk tror nu att thai-massage är någon sorts mjuk, liksom sensuell massage. Vi snackar om sånt där som Muay Thai fighters får, att man masserar upp några muskler och sånt.
Och det är ungefär som nu efter denna experience, denna erfarenhet som jag har gått igenom, som heter thai-massage. Så det har blivit, det är mina nya föreställningar om hur tortyr går tillväga, du vet. Jag tänker liksom att man ligger i ett rum isolerad, och det är någon som spelar på Enrique Iglesias utan autotunes.
Oh shit, aj.
Eller Bad Bunny utan autotunes, tänk också.
Fy fan, mina öron.
Eller Maluma.
Vad har du emot honom?
Oh my god. Och någon masserar dig på det sättet. Shit, det är hårt. Men det kan också vara, jag har varit spänt, du vet. Jag har hört också av andra haft andra typer av upplevelser. Du vet, det gör ont i proportion till hur spänt man är i kroppen.
Men kan du förklara vad som händer? Är det så att de stoppar in sina armbågar under dina skuldror? Eller vad är det?
Ja, precis så, ja. Och sen då, de lägger hela bykten, så här, hela överkroppen på armbågen, du vet.
Alltså den trycker verkligen in.
Ja, så du vet, armbågen, det är en liten punkt. Och de som har studerat fysik vet kanske hur kraften och vikten kan koncentreras i en ena punkt på det sättet. Det är för jävligt, helt enkelt.
Det verkar inte nice.
Nej. När fyller du år, Jose?
Jag? Nästa år, januari.
Yes. Ska få en presentkort.
Nej.
På thai massage.
Är det för att du hatar mig?
Nej, men jag vill dela det här med någon, du vet. Alltså, jag är nyfiken hur andra upplever det.
Men kan du ge det till någon du hatar istället?
Yes, sir. Yeah.
Eller om du hatar mig, så säg det, jag förstår. Men god damn, ja, jag vet inte, jag kommer nog vara sjuk. Jag planerar vara sjuk den dagen.
Hey, jag hörde att du ska åka till Spanien igen i januari.
Ja, vi ska scouta lite, kolla lite läget. Saken är att jag har haft en sån här komplex relation till Spanien. Jag har alltid sett dem som en kolonisatör. Alltså, jag har inte alltid haft någonting emot. Men det är för att jag har varit en sån här skitungen som lär mig historia. Och jag tänker, om Spanien tog över oss, de dödade oss, de våldtog mina familjer, nu hatar jag allt i Spanien.
Men det är också idén om essens, du vet. Ja.
Men sen när man åker dit, jag tänker, fan vad lika vi kultur. Dö, för att
vi var latinamerikaner.
Ja, vi var koloniserade i 500 år, så vi har ganska mycket gemensamt. Till exempel språket, till exempel sättet att prata. Mina barn trivdes där, för att de känner att alla är där som är som deras farmor. Ja, så det blir liksom en kulturell akklimatisering. Man känner sig lite att det här känns hemma på något sätt.
Sen om kalla fakta, identitetsmässigt, så är vi närmare spanjorerna vad vi är ursprungsbefolkningen i Sydamerika, så i Chile, alternativ Argentina.
Ja, det kan vara så.
Det är en sanning.
Den agen så blev jag diskriminerad i Chile också, för att jag har cara indio. Det betyder att man har urbefolkningsansikte. Jag blev kickad ut från en buss en gång för att jag såg ut, han sa indio de mierda. Jag blev stickad från bussen, han kallade mig indianjävel.
Ja, men det är komplext. Det är en komplex grej, liksom. Svår relation. Ja.
Latinamerikaner har ju ingen egen identitet per se. Typ Afrika och Asien. Många länder som koloniserades fick behålla sitt språk, sina seder, sina religioner. Men Latinamerika är den enda kontinenten där allting utplånades. Alltså, vi blev totalt omvandlade till spanska seder och tankemönster och religioner. Och vi är den mest diversifierade gruppen i världen för att vi har ju fått anpassa oss till så många element av hela jorden ofrivilligt. Så det är därför vi också har en tendens att faktiskt kunna ha lett till förståelse för världsliga, för andra. Vi har inte den här etnonationalismen, även om det finns några smågrupper, men det är ingenting att tala om, för vår historia är integrerad med vår utplånande. Liksom.
Yes, det finns nationalismen, men
och så finns det
kanske inte på samma sätt som i Europa. Det finns andra egenskaper i den. Men vi lever en ganska galen tid. Känns som,
men jag tänker, jag flyttar till Spanien i så fall. Om det blir värre i Sverige.
Ja, Portugal kanske.
Portugal? Jag vet inte, man. Jag kan inte portugisiska, det är som danska för mig.
Yes.
Nej, men på riktigt, de säger coração. Jag bara, va?
Du får ladda ner Duolingo.
Ja.
Hey, den är nice. Jag ska ladda ner den nu. Jag ska åka nu till Florens och till Bologna i om 2 veckor.
Alltså, den jag kan säga på portugiska är jiu-jitsu.
Vad betyder det?
Att jag typ tränar jiu-jitsu.
All right.
För mina tränare var brassar. Jag är jätterolig på portugiska. Jag måste lära mig det. Men jag vet inte. Spanien är intressant faktiskt. Spanien har en jätterik kultur. Jag har lärt mig älska Spanien.
Det är väldigt spännande land. Jag har faktiskt haft en också haft en väldigt ambivalent relation till Spanien. Men min farfar är från Barcelona.
Men var han från anarkistiska epoken eller?
Yes, om jag har förstått rätt så han flyttade till Argentina när han var 18-17. Hans föräldrar bodde redan där. Det var settlers typ, något liknande. En ganska välbärgade, säger man så. Eller?
Ja, hade pengar.
Ja, de hade cash. De ägde Hotel Colonial som ligger där på torget i Salta, om ni åker dit någon gång.
Jag har alltid sagt att du gillar dig. Du vet det, va? Jag har alltid sagt att du är min bästa vän.
Yes. Nej, vi har ingenting. Men han bröt med sin familj.
Jaha, har ni inget kvar?
Yes. Han bröt med sin familj från Spanien. Det hände en massa saker vi ska inte gå in med nu. Djupare. Men han var på en internat i Spanien. Det är därför liksom. På en katolsk internat. Hans föräldrar lämnade honom i Spanien under många år. Så han pluggade på det här internatet. Och sen när han kom ut som 18-åring så han kom såklart. Han skötade systemet, staten, den katolska kyrkan och så vidare. Han kom som anarkist.
Ja. Det låter som någon jag hade gillat. Mm.
Yes, jag tror också hade gillat min farfar. Men jag brukar åka till innan. Jag brukar åka väldigt ofta till Malaga. Från Girola har kusiner där. Även kusin i Alicante. Och det var för mig ett sätt att du vet, när man flyttar till Sverige, man assimileras. Vare sig man vill eller inte.
Ja, det sker en sorts naturalisering, skulle jag säga.
Exakt. Och för mig så personligt, för mig det betyder att jag gillade mig mycket mindre. För att på något sätt det är tu fransido som inte gillar mig. Så för mig det var ett sätt att hålla mig nära min gamla jag, att åka till Spanien så ofta jag kunde, du vet. För att man blir lite dummare här. Du är lite mer skig och mindre socialt och snålare och man förlorar den charmen, den spontanitet och den street smartness eller vad man ska säga. Så det var på ett sätt att behålla det levande att åka till Spanien så ofta jag kunde.
Jag känner samma där, att jag åkte till Spanien för att uppleva lite mer spontaniteten och själva det fria språket och allting.
Du vet, åka dit och dra till en tablado, du vet, och lyssna på flamenco musik, träffa colombianer, dominikaner, gå till en salsaklubb, gå på konserter, gå till marknaden, gå på en café och tjata med gamla människor, du vet. Det är väldigt så åldersöverskridande kultur också. Och det är klart, Latinamerika känns mycket närmare.
Det får vara våran bikt för idag. Vi åker till Spanien för att känna att vi är Latinamerika. Vi saknar det, okej?
Och det som är nice, du vet, jag känner många svenskar som åker dit med en helt annan upplevelse. Och det finns någon form av universell rättvisa att vi har tillgång till någonting de kommer aldrig få. Och det är på grund av språket och kulturen, du vet. De åker dit och de får uppleva en Magaluf och, du vet, och resort och, så de kommer aldrig i kontakt med den här genuina känslan, den här etighet och den här autenticitet som finns i dessa städer. Så när de kommer tillbaka, det fanns så många turister. Du vet, det känns inte äkta, men det är du som är...
Det är du som är turist, vad gör du där? Lyssna, låt mig bara säga en sak till. Apropå rasism egentligen, till svenskarna. Kan ni snälla sluta åka till Spanien?
Ni förstör landet.
Sparka sönder saker, bli fulla, starta bråk, snacka skit på svenska framför era liksom värdar eller fastighetsägare. För att de kan lite svenska, de kan engelska. Så liksom sluta anta att alla är dumma som är utanför Sverige. Ni skämmer ut Sverige. Och sen kommer ni tillbaka hit och säger hösten 2018. Alltså, vet ni hur blåsta ni är? Kan ni bara sluta? Okej?
Okay? Jo, men det blev faktiskt en problem i ekonomin. Du vet, i Barcelona det har funnits en outrage. Du vet, folk är ganska trötta på turister. Samma i Mallorca. Så turismen har väldigt... Du vet, det är brödet för idag, men det är svälten imorgon.
Ja, verkligen.
På något sätt, du vet. Det är som en långsiktig industri. Det har väldigt allvarliga konsekvenser. Och det är väldigt påfrestande för just de personerna som får leva med turismen.
Ja, verkligen. Jag kan tänka mig det. Jag var ju i Gran Canaria, så känns det som att det är en Cuba waiting to happen. För de är ju väldigt beroende av turismen, men du vet, turisterna där, de beter sig som skit ibland. Jag var där och det var hemskt. De står och skäller på infödda, de står och svär åt dem, de kräver, de slänger mat på marken. Alltså, de beter sig som grisar där. Jag var på en all inclusive första gången i mitt liv. Jag drog tillbaka mig till bergen för jag stod inte ut. Jag gick till en lokal pub i bergen och bara hängde där med hemlösa hundar. Jag kände mig mycket mer hemma där. Och det var mat på, alltså jag gick med mina tofflor, jag kände hur det kunde liksom bli mjukt, vet, när man går på någon maträtt.
Ja.
Och folk slängde mat på marken för de tog det för givet, för det är buffé, man får ta mat hur mycket man vill varje dag hela tiden, du vet.
Ja.
Och sen går de runt och klagar på det dålig service, dålig kvalitet, och jag tänkte, helvete, vem har uppfostrat er?
Mm. Det är intressant det här med turismen. Hade jag pluggat socialantropologi hade jag fokuserat på den frågan. Tycker ju prostitution,
kolonial symbolisk interaktionism, du vet. Bara för att slänga med lite fancy words.
Ja.
Det tar med sig extremt mycket.
Ja. Turism är en väldigt intressant fenomen. Jobbiga
konsekvenser. Du vet, Tulum i Mexiko, och när jag åker till Mexiko, du vet, Tulum ligger kanske 2 timmar från Cancun. Du kan flyga dit till Cancun flygplatsen, sen ta en bil eller en buss. Så kommer en stad som heter Playa del Carmen, som är nära en ö som heter Cozumel, och sen åker du ytterligare en timme eller 40 minuter så är du i Tulum. Och för kanske 6 år sedan, jag hade läst en liten artikel, du vet, om det här. Den här platsen var en sömnig by då, en ganska liten kommun, så hade haft en ganska smart administration, de till skillnad från Cancun. Där var förbjudet att bygga sådana resorts och hotell vid stranden. Så de har en gigantisk offentlig strand för alla som är fantastisk. Och sen man kunde ha mindre bungalows och andra typer av boendeform i närheten till stranden.
Mm.
Så det fanns väldigt mycket skydd. Vilket gjorde den här platsen hade en fantastisk korallstrand, en fantastisk plats och väldigt autentisk, för att det fanns inte mycket turismen eftersom alla var på andra orter som Cancun.
Mm.
Jag hade turen, jag fick uppleva den med min familj, med min dotter och så vidare. Vi var nästan månader i Tulum, sen åkte vi ytterligare 2 månader till Oaxaca, till Querétaro, Guadalajara, till Colima, Manzanillo, till Chiapas. Men nu idag Tulum, det är en hipsterhåla, du vet, där folk
sysslar med konsumtion
och sånt. Oh, du vet, det har blivit väldigt hype just på grund av att det inte var turistiskt. Så det var en bohemisk, kreativ en klass som började söka sig från New York, från Washington DC, från Spanien, från Italien, från Sverige.
Gringos.
Och det öppnade så här yoga studios och så vidare. Och det är en helt annan plats idag.
Mm.
Och även korallstränderna håller på att försvinna i Tulum, på tal om turismens konsekvenser.
Mm. Ja, jag har typ shame on me. För jag, alla i hela min klass har varit i Spanien.
Förutom jag, du? Det är bra. Nej, jag skojar bara. Åk dit, det är jättevackert. Men bara liksom, men visa bara att du är en av de som vet hur man beter sig när man är utomlands. För att det är många som inte gör det, alltså. Det har hamnat i tidningarna hela tiden. När jag var där, när jag såg det, jag skämdes så mycket. Jag vill inte umgås med någon. Engelsmännen också, de stod och kallade folk för liksom alla möjliga svordomar. Men hej, Daniel, jag bara, för våra lyssnares skull, kan du be om ursäkt för att du drog 1000 olika namn som ingen vet vad det innebär.
Hey, okej, okay. Mexico, Google Maps, Google. Säger det igen, långsammare så ni kan googla. Chiapas,
nej, hey.
Oaxaca, Guadalajara, Tulum, Cancun, Playa del Carmen. Så, är du nöjd?
Alltså, wow. Okej, okay. Det vi kan konstatera här är att Daniel har varit över hela världen och han kan väldigt mycket. Okay?
Fast det var Mexiko, ja. Den där. Nej, men jag pratar nu om Mexiko faktiskt. Jag har en stor kärlek till Mexiko. En stor del av min familj är mexikaner. Och de bor i Mexiko. Det är väldigt få som vet.
Jag vill att vi ska dyka lite djupare in i din bakgrund, för den är väldigt intressant. Du säger att en stor del av din släkt är från Mexiko. Från Argentina, från Bolivia, från Barcelona. Men ni har bott i Afrika.
Mina föräldrar har bott i Maputo. I Mozambique.
Så ni förstår att
du är det under inbördeskriget faktiskt.
Du är en antropologs dröm, för du har ändå varit över hela världen.
Nej, men jag tänkte det här är den typiska latinamerikan också.
Det är det.
Du vet.
Man migrerar väldigt mycket.
Yes, och det är en kontinent där alla kontinenter möts på något sätt, ja. På ett eller annat sätt också.
Genom Latinamerika har man en koppling till hela världen och alla kontinenterna egentligen, för det måste man ju ge dem. Chile, 10% av landet är araber. I Brasilien många afro-brasilianer. Kuba, Bolivia. Oh,
och i Brasilien finns många japaner också. Japaner. De migrerade.
Peru, president var japan.
Fujimori.
Ja. Okej, okay.
Yes.
Han var inte en bra president, men icke desto mindre.
Yes, yes.
Så det är liksom, man kan verkligen säga att hela världen knyts tillsammans med projektet Latinamerika. Mm. Med det så skulle jag vilja säga att vi har hållit på en timme snart.
Yes.
Jag börjar bli lite hungrig. Det är inte någon som har lite lussebullar. Vi har droppat information nu. Vi har droppat lite kunskap till er bröder och systrar där ute. Så säg gärna till vad ni tycker om det här. Vi kommer ju komma tillbaka. Det här var vårt första avsnitt där bara jag och Daniel pratar. Bara för att, liksom, och med Elianos självklart, vår eminenta ljudtekniker. Men säg gärna vad ni tycker. Är det vårt sätt att prata? Vi har lite friare ord. Vi är inte bundna till gästens specifika teman. Vill ni höra mer? Är det roligt att höra oss? Hit us up, säg vad ni tycker.
Mm. Vill ni höra mindre?
Vill ni höra mindre, säg shut the fuck up. Det kan ni göra.
Sen med ljudet också kan jag komma in. Att om det är något som ni har tänkt på det här, och kommentera på vår Facebook.
Ja, bra.
Kommentera om det är något med ljudet som är fucked up. Vi fixar det. Eller Elianos kommer fixa
Elianos
det.
Fixar
jag kommer iaktta, jag kommer försöka lära mig, för jag är inte självständig idag. Men
Åh herregud, Daniel, alltså han kom fram och bara, åh, hur gör man detta? Jag bara så här, han bara, tack.
Yes, men jag kommer inte, alltså, José vet, jag och teknik är
inte bra vänner.
Ingen bra relation, verkligen. Men innan vi slutar, för jag är en stor älskare av fotografi.
Jag ser att du kollar på bilder.
Yes, street photography är nu en av mina favorit typ av fotografi, kan man säga. Som är någon form av dokumentärfotografi, men den är mycket mer spontant. Det är kanske det mest så här, nakna form av fotografi. För det handlar ju om att fånga stunden, och det handlar kompositionen sker just i den plats, i den stunden. Det finns inte interventioner, kanske en studio. Det finns väldigt mycket fotomontage idag. Man jobbar med kanske med lampor för att ljussätta och en bild på ett visst sätt. Inget av det finns i street photography. Det är väldigt direkt. Och jag vill uppmärksamma två feta fotografer från Göteborg. En är Lennart Navarrete. Kammarkullen, vackraste öga.
Jag känner till honom.
Yes sir.
Hans bilder är magiska, om ni inte har sett dem innan. Vad heter han på Instagram?
Len.art031. Roligt, ha? Len.art. Skitdålig namn, men hans bilderna däremot är fantastiska. Och han är intressant, ha? Den killen är också, han också är med i brasiliansk jiu-jitsu lifestyle som José.
Yeah, det är en broder, blåbälte.
Yes, intressant. Han
tar jättefeta bilder. Han har sånt öga för konst.
Yes, han är otrolig intuition. Det som jag var överraskad med honom, det är en väldigt ung fotograf som är självlärd, är att för många fotografer det tar flera år och utbildningar att utveckla någon form av egen stil, en signatur. Det är oftast det du vill ha, din egen signatur när du sysslar med någon form av konstform, vare sig poesi, rap, fotografi, måleri. Du vill att andra ska känna igen dig. Eller hur? Och om du ser på hans bilder, du ser 3-4 bilder, så förstår du vem är Lennart Navarrete. Du kommer att känna igen honom. Så han är väldigt egen,
unik
stil. Och det tog flera år för andra, som jag har sagt. Men för honom, det fanns alltid där. Det var som en naturbegåvning. Det är Göteborgs egna Cartier-Bresson. Och som är väldigt känd fransk fotograf. Ni får googla honom. Och det som är intressant med hans bilder är just han fotar miljonprogrammet i början. Så han fokuserar väldigt mycket på miljonprogrammet, som är miljön som han kan mest. Han växte upp i Hammarkullen. Han tog fram någon form av surrealism i dessa platser som här till vardagslivet för oss. Så han kunde skildra dem på ett helt nytt sätt och ta fram det magiska i det. Och det är superspännande. Så det finns alltid något magiskt, något mystiskt i hans bilder, samtidigt som det är platser som vi alla känner igen. Men han bor nyligen i Peru, om jag förstår rätt, och fotograferat också.
De bilderna ser jag fram emot att kunna se.
De är på hans Instagram faktiskt. Det finns vissa bilder som är ikoniska. Du vet, de är helt fantastiska.
Ja.
Jag ser fram emot. Jag tror han kan bli en stor artist, en väldigt erkänd internationellt.
En
väldigt
känd
fotograf. Så snälla Lennart, svara på dina e-mail, på dina sms. Lås hjälpa dig, lås andra hjälpa dig. Du kommer att bli berömd.
Du kommer sätta Hammarkullen på kartan. Om det också betyder något. Det vill man ju.
Att
verkligen kunna sätta sitt område på kartan.
Yes.
Vem var den andra?
Den andra, det finns en kille, jag tror han är från Lövgärdet, eller från Angered i alla fall. Han heter Haval.
Ja, det han du nämnde i början.
Nej, Haval Nassar.
Mm. Nej, just det, det var någon annan.
Han bor med i den här gruppen Warzilla. Om du minns...
Vakt.
Yes, det var Karguan, det var Haval, det var Nabila då. Det var bland hiphop-pionärer i Angered. Fantastiska, alltså deras texter. Det finns på YouTube fortfarande. Om man vill återblicka i hiphop-historien i Göteborg. Men hans bilder är också väldigt fina. Han fotar väldigt mycket. Han har också sysslat med street photography. De bilderna som jag gillar med Haval är just hans porträtt. Och kanske för han just tar bilder på folk som han känner. Så det finns en väldigt nära relation och det oftast återspeglas i bilden då. Så ja, respekt till dem.
Respekt. Yes. Men ej, det har varit en ganska skön samtalsstund. Fått ventilera ganska viktiga frågor. Så till våra lyssnare där, jag hoppas ni gillade det här avsnittet. Säg till om ni vill ha mer. Vi kommer fortsätta med det här i så fall. Och vi kommer också ha fler gäster. Vi har några gäster på ingång som kommer komma in under antingen sent december eller efter nyår. Det är ju just nu juletider och nyår, så det kommer vara ganska svårt att få till någonting just nu. Men hit us up. Vi kommer fortsätta att sprida love, vi kommer sprida ljuset och vi kommer lyfta dem som media vägrar lyfta. Orten tar plats, orten finns och den är vid liv, mina vänner.
Bam, tredje rummet.
Tredje rummet. Peace out.
Peace. Bye. Out.